Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Dagens tema handlar om livet och döden, eller om döden som en del av livet kanske vi kan säga. Vi ska prata om palliativ vård och med oss har vi Bertil Axelsson, professor vid Umeå universitet och överläkare vid palliativa enheten på Östersunds sjukhus. Bertil har också skrivit boken Palliativ medicin i praktiken och bland annat gästat Fråga doktorn och pratat om palliativ vård. Och nu gästar han oss i psykologsnack. Varmt välkommen Bertil.
Stort tack.
Ja, vi är väldigt glada att ha dig här. Det här kanske är ett ämne som vi hittills inte har varit inne så mycket på. Men ett ämne som vi tycker är viktigt och som vi faktiskt skulle vilja prata mer om.
Och lära oss mer om.
Så att vi är jätteglada att ha med oss någon, en expert på området också som kan lära oss och lyssnarna mer om det här. Men vi kan väl börja med frågan just, vad är palliation?
Ja, palliation det är ju komplementet till kuration. Kuration som betyder bot, medan palliation är lindring när man inte längre kan bota. Så det är ju ett väldigt viktig uppgift för all sjukvård och även för oss som medmänniskor, arbetskamrater, familjemedlemmar när vi förr eller senare stöter på både vänner och bekanta som drabbas av obotliga sjukdomstillstånd.
Just det. Ja, och förlåt.
Nej, jag blev bara lite nyfiken på så här inledningsvis, hur det kommer sig, vart ditt intresse kommer ifrån när det gäller det här och hur det kommer sig att du har valt att arbeta inom det här området?
Ja, det är ju intressant att redan när jag var ung läkare under AT-tiden och även sen när jag utbildade mig till kirurg och sedermera blev specialist i kirurgi så tyckte jag att det var tråkigt att vi som läkare kanske framförallt i början på 80-talet och mitten på 80-talet kunde vi inte bota patienterna så tappade vi lite grann intresset. Jag kommer ihåg hur det kunde vara en patient som kom in med akuta smärtor i buken, blev opererad och så upptäcker man då en väldigt allvarligt spridd cancer i bukhålan. Och sen någon dag efter operation när patienten börjar hämta sig lite grann så får de ett lakoniskt besked, gärna inne på en fyrarumssal inför öppen ridå, att tyvärr fru Andersson, det här var obotlig cancer, nu får ni gå hem. Underförstått, nu kan vi inte göra så mycket för er längre. Och då kände jag att ja, men så kan det ju inte vara. Vi har ju väldigt mycket som både behövs och kan göra för att underlätta den här personens liv under en kortare eller längre tid. Den tiden har kvar. Och det tycker jag är en av de fina sakerna med palliativ vård, att målsättningen är ju inte att hjälpa människor att dö, utan att hjälpa människor leva under den tid man har på ett så bra sätt som möjligt.
Mm. Just det. Och skulle du säga, när jag lyssnar på dig, så låter det som att det här inte har varit självklart. Är det här ett ganska nytt område då? Eller hur länge har man jobbat med palliation?
Ja, både ja och nej. Mm. Om vi tänker på sjukvårdens möjligheter för ett par hundra år sedan och tidigare under tusentals år, då har man ju inte kunnat bota någonting mer än möjligtvis en tandvärk genom att dra ut tanden.
Mm.
Så att under många hundra år, många tusen år, så har ju lindring varit det enda vi har kunnat ägna oss åt. Sen hade vi ju hela den medicinska tekniska revolutionen som väl startade, kan vi säga, i slutet på 1800-talet och har varit väldigt framgångsrik under 1900-talet och framöver. Och då en period så var det ju nästan så att man glömde av behovet av att också lindra. För man var så överväldigad över landvinningarna med insulin, med antibiotika, med cytostatika, med transplantationer och så vidare. Så att då var det nästan så att man glömde bort de här stora behoven och fokuserade bara på bot. Men jag menar, även vi som jobbar med palliativ vård och palliativ medicin, ingen är väl gladare än vi om folk kan bli botade. Mm. Och det är ju fortfarande så att vi ska sträva efter att bota så många vi någonsin kan. Men tyvärr kommer vi ju alla en gång dö. Och vi vet ju att i dagsläget så är det väl ungefär 4 personer av 5 som inte dör knallfall i en trafikolycka eller av hjärtinfarkt eller något sånt, utan som dör av en sjukdom eller flera sjukdomar som man har levt med i kanske både månader och år. Så att under den tiden så har man alltså varit obotligt sjuk och behöver då också många lindrande palliativa insatser. Och det är viktigt när det gäller palliativ vård att det är ju inte bara någonting som är aktuellt vid cancersjukdom. Det är ju kanske det som de flesta associerar palliativ vård med. Mm. Men jag menar, man är ju obotligt sjuk även om man drabbas av olika demenssjukdomar. Det dör man av så småningom. Det är 25 000 människor per år som drabbas av demenssjukdomar. Om man har en svår hjärtsvikt och inte är aktuell att bli hjärttransplanterad. Kolsjukdomen som påverkar lungorna så att funktionen försämras allt mer och mer. En del neurologiska sjukdomar, Parkinson, MS, ALS. Så att det är en väldigt ett brett spektrum av sjukdomar där palliativ vård förr eller senare kan vara aktuella.
Mm. Ja, som du var inne på, alla ska vi ju dö. Och många dör inte knallfall, som du säger. Men är det också då 4 av 5 ungefär som får palliativ vård? Eller hur många får liksom tillgång till den här typen av vård?
Ja, det där är en viktig fråga. Och man kan säga att alla som dör den här lite mer, som vi säger, den långsamma döden. Det vill säga 4 av 5 invånare i Sverige i livets slutskede har ju behov av olika palliativa vårdinsatser. Och det som de flesta behöver kallar vi allmän palliativ vård. Och det är lindring som du kan få ifrån vanlig vårdpersonal som är anställd i kommunal hemsjukvård, på hälsocentralerna, på särskilda boendena och på sjukhusavdelningarna. Det är liksom en grundtanke att är du vårdutbildad så ska du ha liksom en grundläggande kompetens i palliativ vård, att det ingår i din vårdutbildning redan från grunden.
Okay.
Sen är det ju så att en mindre andel, kanske 20-25% av alla som dör, har då kanske av och till lite mer komplexa behov. Det kan vara symptomlindring av fysiska symptom, men det kan också vara psykosociala bekymmer med familjerelationer eller existentiella tankar om mening och skuld och skam och så vidare. Och de här personerna som då har en lite mer komplex problematik, där kan det ju vara så att den här allmänna palliativa kompetensen inte riktigt räcker till. Och då behöver man ju tillgång till specialister inom palliativ medicin och palliativ vård. Så att det behöver finnas sådana team som man då kan bli inkopplad till och få hjälp av.
Just det. Mm. Och det är där då den här mer specialist palliativa vården kommer in, om jag förstår det rätt.
Ja, men precis.
Mer komplexa fall.
Och det är ju viktigt då att förstå att det här behovet av den här lite mer specialiserade palliativa kompetensen, den är ju inte bara så att den är aktuell sista veckorna eller månaderna man lever. I dagsläget så kan man ju leva med en obotlig cancersjukdom, en obotlig hjärtsviktssjukdom eller demenssjukdom i många, många år, både 5 och 10 år. Och för vissa individer så kan det ju uppstå komplexa situationer både månader, halvår och många år innan man faktiskt sen ska dö. Och då ser vi ju så här att det viktiga är ju att man har tillgång till en ändamålsenlig palliativ vårdkompetens utifrån sitt individuella behov.
Men förstå, om man då har en obotlig sjukdom, men man kanske ändå kan ha många år kvar att leva, får man då ändå den här palliativa vården, eller sätts den in mer, vad ska jag säga, i livets slutskede?
Man kan säga att traditionen har väl varit så att tänket har varit väldigt mycket att ja, men det är först sista månaderna, halvåret. Men under de senaste 5-10 åren så har det ju skett allt mer utveckling, och det är ju där vi hoppas också och pläderar för att den utvecklingen ska fortsätta. Att man kan se att de här palliativa behoven kan finnas tidigt och att den palliativa kompetensen kan behöva komma in parallellt med den mer traditionella onkologiska eller kardiologiska, alltså hjärtsjukvården eller lungsjukvården, att man kan gå hand i hand och kanske successivt öka det palliativa inslaget samtidigt som möjligheterna till livsförlängning genom traditionell sjukvård minskar. Och ibland kan det vara frågan om punktinsats, att det kan vara en kris till exempel under en period som sedan lugnar sig, och då kan den palliativa kompetensen kanske dra sig tillbaks igen. Så att det är inte så där. Förut var det väl från början, kanske för 20-30 år sedan, då var det mycket så här att nu kör vi traditionell sjukvård så länge det går, och när de inte har någonting att erbjuda, ja, då kliver de palliativa aktörerna in på banan. Men det är förlegat och är ju inget ett synsätt som inte gagnar patienten. Och här tycker jag det är viktigt för patienter och anhöriga att tänka så här, att får jag ett erbjudande att träffa representanter för specialiserad palliativ vård, då ska jag se det som en möjlighet. Jag ska inte se det som ett hot eller att oj, nu kommer jag få bara dålig vård, utan det här är ju viktigt att se den palliativa kompetensen som någonting som kan komplettera och utveckla och förbättra den vanliga traditionella vården. Och det är inte antingen det ena eller det andra, utan man kan gå hand i hand under ganska lång tid på ett sätt som gagnar både patient och närstående.
Är det vanligt att människor kan bli upprörda när de erbjuds palliativ vård utifrån att det då kanske finns ett missförstånd eller missuppfattning kring att det handlar just om att det är i livets slutskede eller att man inte ska göra någonting mer nu?
Det korta svaret på den frågan är ja. Och det här har ju tyvärr förstärkts av en lite tendensiös och osaklig journalistik under pandemiåret. Där man på något sätt har lyft fram att Det var så tragiskt. Pappa blev dömd till att bara få palliativ vård. Och sen vart allting bara elände. Och då ska man vara noga med att veta och säga så här och förstå att det som gör att de här personerna är missnöjda, det är ju, menar vi, att de här personerna har inte ens fått de har inte fått palliativ vård. Palliativ vård innebär en vårdfilosofi med helhetssyn som grundar sig på det vi kallar de fyra hörnstenarna. Det ska vara symptomlindring. Det ska vara närstående stöd. Det ska vara kommunikation och relation. Och det ska vara teamarbete runt patient och närstående. Och som jag förstår det så är det de här personerna som har drabbats av mycket allvarlig coronainfektion. De har inte fått god symptomlindring. De har inte fått träffa sina närstående och närstående har inte fått något stöd. De har inte fått del av ett bra teams olika professionella kompetenser. Och de har fått väldigt lite möjlighet att förstå vad som händer genom bristande kommunikation och relation.
Ja, då kan man ju förstå att det kan vara upprörande att tänka att det är det som är palliativ vård om man inte har fått tillgång till de här sakerna. Men hur kommer det sig då? Att det har blivit på det sättet?
Nej, men det är ju att man så att säga har både missförstått och så har man missbrukat det palliativa vårdbegreppet.
Ja.
Finns det några andra vanliga missförstånd när det gäller just då palliativ vård?
Ja, det finns det. Det är många, men ett vanligt är väl det här med att får jag behandling med morfin så innebär det att jag kommer dö fortare. Det är ju snarare så att om man använder morfin till exempel för att lindra smärta eller andnöd så minskar man ju stressen, den fysiologiska stressen markant på kroppens alla organ. Så att om den här symptomledningen fungerar, det vill säga att det lindrar smärtan eller andnöden, då är det ju snarare så att mycket talar för att man lever längre. Sen är det väl så här att om du har en traditionell situation där man kanske inte är så bekant med den palliativa vårdens principer, då kan det ju vara så att gammelmormor, när hon låg på sitt yttersta, hon fick kanske någon spruta morfin sista dygnet hon levde för att hon var plågad. Och sen dog hon ett dygn eller två senare. Och då är det ju lätt då att man som lekman tolkar det som att ja, det var morfinet som gjorde att mormor dog. Mm. Men hon var ju drabbad av en eller flera svåra sjukdomar som gjorde att hon höll på att dö. Och det som hade kanske varit bäst för gammelmormor, det hade väl varit om hon hade fått den där lindringen med morfinbehandling kanske både dagar och veckor tidigare. Så hade hon inte behövt lida så mycket under den tiden och haft glädje av det.
Just det. Möter ni många sådana liksom funderingar från anhöriga och närstående då, att men oj, nu sätter ni in morfin och sen dog personen då någon dag senare, att de har just den funderingen, är det därför personen dog?
Alltså det är ju, vi letar ju som människor, så letar vi ju efter orsaker, vi är ju funtade på det viset, och då är det ju så att säga väldigt svårt att skilja på vad som händer ungefär samtidigt i tiden men som inte orsakar vartannat. Och saker som faktiskt, man gör en sak och så får det som konsekvent en annan sak. Så att man kan säga, när vi som från den specialiserade palliativa vården kommer in i bilden, så är det ju mycket tidigare oftast. Och då är det ju en viktig förklaring som vi måste ge patienterna och deras anhöriga, att det här kommer göra att du kommer orka leva bättre om dina plågor kan lindras. Du får energi över till annat som är mer positivt. Det finns ingenting som tyder på att om du tar en regelbunden dos av morfin eller liknande ämnen, att det skulle på något sätt förkorta ditt liv.
Nej. Så där handlar det kanske också mycket om att informera.
Eller hur? Det är ju ett lärande i kontakten. Hur tänker sjukvården? Vad vet sjukvården? Hur ska jag hantera mina läkemedel och andra utmaningar i den här situationen?
Du nämnde ju tidigare de här hörnstenarna där det var symptomlindring och det här som vi nu hör också är hur viktigt det är med kommunikation. Och så sa du teamarbete. Hur arbetar ni i team i den palliativa vården?
Alltså, vilka ingår i teamet? Ju viktiga, team är ju viktiga för att vi då kan använda oss av de olika vårdprofessionernas kompetenser. Och tittar man på en enskild obotligt sjuk människa så är ju tanken att man ska bygga teamet utifrån den människans behov.
Okay.
Så att man kan säga att det minsta teamet runt en människa med palliativa vårdbehov, det är väl kanske undersköterskan i hemsjukvården, distriktssköterskan tillsammans med ansvarig distriktsläkare. Det är det minsta teamet som kan klara väldigt mycket. Men sen har vi ju då i olika situationer behov att koppla på andra kompetenser. Det kan vara arbetsterapeut, det kan vara fysioterapeut eller sjukgymnast. Det kan vara psykosocial kompetens, oftast i form av en kurator. Det kan vara dietist, logoped, olika kontaktsköterskor, olika sjukhusspecialister. Och så vidare. Och det där bygger man ju så att säga beroende på vad har just den här personen för behov.
Okej.
Så det låter ju som att det blir väldigt flexibelt och därmed också patientcentrerat, patientfokuserat.
Ja, patientcentrerad vård är väl ett begrepp som ganska väl tycker jag passar in på den palliativa vårdens förhållningssätt och grundtanke.
Vi jobbar ju som och är utbildade psykologer, jag och Sandra. Ingår det någon form av psykologiskt stöd i den palliativa vården?
Man kan väl säga så här att antalet legitimerade psykologer som arbetar i olika specialiserade palliativa team är mig veterligt väldigt litet. Utan däremot så finns det ju många socionomer eller kuratorer som har steg 1-utbildning. Och sen kan vi säga att det psykologiska stödet är ju en oerhört stor del av alla teammedlemmars arbetsuppgifter. Läkare, sköterskor, undersköterskor. I kontakten med den som är obotligt sjuk och dess närstående så är ju liksom den här psykologiska stödet väldigt integrerad del. Även om vi inte alls har era djupa fackkunskaper så att ett ökat deltagande av legitimerade psykologer inom den palliativa vården tror jag skulle vara väldigt bra. Både för teamen och för patient och närstående.
Vad är det för typ av psykologiskt stöd som ni märker att... Jag kan tänka mig då att det är både... Så nu blir det en dubbelfråga här. Men både patienten i fråga och patientens närstående ofta har behov av.
Det där är ju... Precis. Man kan säga generellt så brukar vi säga så här att... Ju svagare eller sjukare patienten är... desto mer stöd behöver närstående.
Just det.
Men i början så är det väl så att stödet framförallt riktar in sig på patienten och kanske den allra närmaste. En partner eller någon som är närstående, den närmaststående. Men sen är det ju också så att det berör ju för varje människa som är svårt sjuk så berör ju här inte bara den personen. Utan det berör ju familjemedlemmar, grannar, släktingar, arbetskamrater. Alltså det är en ganska stor krets av människor som berörs. Och det är ju väldigt, väldigt olika hur de här personerna klarar av den här utmaningen. Mm. En del patienter är väldigt starka medan en partner håller på att gå i däck. Och ibland är det tvärtom.
Mm.
Så att där måste vi vara lyhörda för vad, vem eller vilka behöver vi stötta för att det här ska bli så bra som möjligt.
Mm. Ja, absolut. Mm. Där kan man ju verkligen tänka sig att det finns olika sätt att hantera både för den sjuka och för närstående. Hur man reagerar och upplever ändå när man förstår att det här är ändå en obotlig sjukdom. Och ja, även om vi vet att alla ska dö, att det blir lite mera verkligt då på något vis. Så hur jobbar ni med närstående? Finns det ändå något sånt där gemensamt?
Ja, alltså framförallt så är väl nyckeln är att verkligen se till att närstående blir inkluderade. Att de ska vara med vid vårdkontakter. Att de får information tillsammans med patienterna. Men också till exempel när vi gör hembesök. Eller även när vi har de här patienterna på sjukhuset. Om vi har speciella vårdplatser för palliativa patienter, då lägger vi oss vinn om att ge närstående möjlighet att prata med oss doktorer och övrig personal i en rum.
Mm.
Att både höra hur dialogen går med den som är sjuk, att få vara med där, men sen ha möjlighet att reflektera i en rum och ställa sina kompletterande frågor och funderingar till oss. Så att man inte då som närstående behöver vara ta hänsyn till den sjuke.
Mm. Mm. Hur ser det ut då när det är barn som är närstående? Hur kommunicerar ni med dem och hur involveras de i vården?
Precis,
eller
där, det är ju en viktig grupp av närstående som vi har speciella aktionsplaner för att i första hand så blir det ju så att vi ofta pratar med föräldrarna, både den som är sjuk och om man har en partner, att hur pratar ni med barnen? Vad har ni sagt? Har ni varit uppriktiga? Vad har barnen för personligheter? Vad har de för andra vuxna som de kan få stöd av? Fungerar de i nuläget i sin vardag, i skolan, på dagis? Får ni några indikationer för att de företer så att säga, beteendeförändringar som kan vara ett uttryck för att de mår psykiskt dåligt? Och är väldigt tydliga med att alla studier och forskningsresultat, inte minst härifrån Sverige, visar att det barn behöver oavsett ålder, det är att få uppriktig, ärlig information och att inte bli förda bakom ljuset.
Mm.
Man kan ju förstå den naturliga reflexen från en förälder att man vill skydda sina barn.
Mm.
Men att inte säga som det är och sen kanske till och med dö i sin obotliga sjukdom, då finns det ju studier som visar hur oerhört svikna de här barnen, både tonåringar och unga vuxna, känner sig. Att man inte har getts möjlighet att förstå hur allvarligt det är.
Ja, det är jätteviktigt, verkligen. Men hur, för jag kan tänka mig då, precis som du säger, att det kan vara en ganska naturlig reaktion från en förälder att känna, nej men oj vad hemskt, det här vill jag inte att mina barn ska oroa och oroa sig för eller så. Hur bemöter man det om man märker att det är den coping-strategin som den sjuka, alltså patienten, tar till?
Ja, då brukar jag hänvisa just till både egen erfarenhet men också den ganska solida forskningen som finns även här i Sverige. Och jag brukar också dra den här parallellen. Visst är det så att du som förälder brukar säga så här till dina barn, att oavsett vad du råkar ut för svårigheter, så ska du veta att du har alltid mig här som förälder. Du kan alltid komma till mig oavsett vad det än är.
Mm.
Och då säger de flesta föräldrarna, utan undantag ska jag väl säga, att ja, men så är det ju.
Mm.
Ja, men även om du nu har drabbats av den här svåra sjukdomen, så är du fortfarande ett väldigt starkt exempel, förebild för dina barn.
Mm.
Och om du vill att barnen ska komma till dig när livet är svårt, då har du nu möjlighet att gå före och visa att du är beredd att göra på samma sätt. Att helt enkelt inkludera dina barn i att nu är det osäkert, eller jag har fått den här diagnosen, jag har en sjukdom, jag inte kan bli frisk. Men just nu hoppas vi att vi ska, med hjälp av olika insatser, att jag ska kunna leva med den här. Och sen att man tar det efterhand, om det sen visar sig att det börjar närma sig, att krafterna blir sämre och så vidare. Och då brukar det någonstans trilla ner en polett att där har du en möjlighet att vara en god förebild för ditt barn även i den här svåra situationen.
Ja, det här är ju, känns ju som att det också ligger ganska nära vårt område, just det, jag tänker. Det blir nästan lite så här, men ett motiverande samtal. Det blir lite tankar kring vad vi också brukar prata om, så här, värderad riktning. Vad är viktigt? Och de allra flesta som du beskriver här, och pratar man om föräldraskap eller sådär, så just där som du beskriver, att finnas där, att man ska känna att man kan ha en öppen, ärlig dialog. Det är ju oftast något som föräldrar värderar väldigt högt och ser att det skapar också värde i livet och det skapar värde i relationen. Och då kan man liksom lyfta det, så brukar ju oftast de flesta kunna känna igen sig i det. Så. Så jag tänkte, det låter ju som att ni har bra psykologisk kunskap där också. Bara att vi kanske använder lite andra termer för det.
Jag hade en annan fråga lite här som... Jag tänker att många kanske kan tänka att det här är ett väldigt tufft område att arbeta inom. Och du som har arbetat länge inom det här, Bertil, hur ser du på det?
Ja, det är ju många som tror att det är bara ledsenhet och depression och ångest och dysterhet. Men jag kan säga att det finns väldigt mycket glädje i de här mötena med de här människorna och deras anhöriga. Och det känns som en väldigt stimulerande och viktig uppgift att trots att man då har drabbats av en sån här obotlig sjukdom, så får man hjälp att den tiden man har kvar att leva, att den ska bli så bra som möjligt. Att man ska inte behöva öda massa onödig energi på plågor som går att lindra. Och den tillfredsställelsen din är att se en människa som är svårt sjuk, men ändå kanske när den har sovit en god natts sömn, vaknar på morgonen och känner, ja men det känns bra. Sen att krafterna är kanske begränsade och att man inte orkar riktigt det man vill, det är ju ingenting vi alltid kan göra så mycket åt. Men att man just orkar ha så mycket energi som det bara går till sånt som kan vara meningsskapande, relationer, träffa anhöriga, inte behöva vara på sjukhus i onödan utan vara i sin egen miljö där man kan bestämma vad det är för musik som man spelar och när man äter och vad man äter och vem man får besök av och hur länge man är uppe och så vidare. Alltså det är ju, det är en väldig stimulans i sig. Och det finns faktiskt ganska många som, när vi följer upp anhöriga efter en period när vi har haft täta kontakter och där en sjuka har dött, som ändå kan säga så här att ja, det här har varit sorgligt, det har varit jobbigt. Men du ska veta, det har också på ett konstigt sätt varit väldigt positivt och väldigt varmt.
Mm.
Och plötsligt har vi börjat inse vad som är viktigt i livet.
Just det.
Så att jag kan säga så här att det som vi som jobbar med det här, vi får hela tiden påminnelser om att livet är skört. Och det skulle vara bättre, tror jag, om fler människor i vårt samhälle förstod det, så att man redan medan man är frisk kan fundera lite grann på vad är viktigt egentligen? Vad är det som jag värdesätter egentligen? Så att man kan lite grann kanske stanna upp och inte bara springa på i ekorrhjulet. Och sen en dag inse att hoppsan, Nu har jag drabbats av en svår sjukdom som kommer göra att jag inte alls hinner bli glad pensionär. Utan jag kommer dö redan när jag är 55. Så att på något sätt, det finns ju en filosof, jag tror till och med att det är Bertrand Russell som har sagt någonstans att det är bara när vi är medvetna om livets ändlighet som vi kan leva fullt.
Det ligger ju väldigt mycket om det, och där är det ju också i samhället tyvärr lite liksom tabu att prata om döden. Alltså vi oftast formulerar oss just det här, ja, men om vi dör, snarare än att ja, men när vi dör. Vilket gör att det kan tyvärr kanske bli så för många att man hamnar lite där hoppsan. Man tror liksom att livet är oändligt även fast man någonstans vet att så är det inte.
Och även när man vet, tänker jag, och tänker att det är ändligt. Jag tänker som utifrån min erfarenhet när min pappa gick bort för några år sedan. Det blev ju påtagligt. Och det fina i det som jag tycker jag har fått med mig är väl just den här att livet är skört och att ta vara på det. Men även fast jag tänker på det och vet att det kan ta slut när som helst. Så kan det vara så lätt att glömma bort det. För man så här springer på och ja, livet pågår, men att hela tiden påminna sig om det. Men jag blev bara lite nyfiken, Bertil. Det här är ju kanske lite utanför, eller det är utanför din läkarkompetens. Men tycker du, har det påverkat dig i ditt liv? Har du tagit andra beslut eller lever annorlunda utifrån just det här vetskapen om att du möter hela tiden också den här skörheten och att livets ändlighet?
Ja, alltså jag tror nog att jag har ju satsat många år och mycket energi på att utbilda mig till kirurg. Men ganska tidigt så kände jag ändå att jag var väldigt intresserad av det här området. Och jag såg också möjligheter till att bidra. Att det var mycket, mycket som behövde göras inom det här området. Jag menar, lyckligtvis har jag väldigt många kollegor som är jätteduktiga kirurger. Så att jag kände, och hade jag liksom inte någonstans känt det här att ja, jag lever en gång. Det är viktigt att följa mitt hjärtas röst. Om jag inte hade liksom känt mig trygg i det, då kanske jag liksom av konventionen bara hade fortsatt att jobba som kirurg. Varför skulle jag byta spår för? Så det är väl ett exempel att jag liksom så småningom när det gavs möjlighet kände mig väldigt trygg i att jag satsar på det här. För det är det här jag brinner för. Och jag kanske inte hade haft det modet riktigt om jag inte hade haft de här erfarenheterna. Ja, ett exempel i alla fall.
Hur tycker du att vi kan göra mer på, liksom, på mer samhällsnivå för att hjälpa till att flytta det här liksom, tankesättet från om vi dör till att, ja, men när vi dör, att liksom skapa lite mera visshet kring det här, att hjälpa folk att leva lite mera i värderad riktning, som vi skulle säga?
Ja, jag tror att det finns flera saker där. Det ena är väl att vi måste lite grann ta kanske ett mer medborgaransvar när vänner, släktingar, arbetskamrater drabbas av svår sjukdom. Det är ju väldigt vanligt att vi, på grund av att vi känner oss osäkra, vi vill inte störa, vi vill inte göra fel, så blir resultatet i de situationerna att vi drar oss undan. Om vi istället på något sätt pratar ihop oss om hur kan vi stötta våra närmaste när de hamnar i svåra situationer, vad är viktigt då? Jo, med det mänskliga relationer, det är att kunna njuta av vardagens glädjeämnen, och det gör man ofta tillsammans. Att våga då ta ett steg framåt istället för att gå på andra sidan gatan. Så det är ju en sak. Och det andra tror jag att vi helt enkelt kan vara lite tydligare i vår familjekrets. hur tänker jag idag om den situation som ganska troligt kan komma en gång i framtiden? Vad är viktigt när jag blir svårt sjuk? Vad vill jag inte? Mm. För det är ju ändå någonting som finns till och med i lagen, i patientlagen, så står det tydligt att patienten har alltid rätt att säga nej. Och det är ju, tycker jag, ett väldigt viktigt att vi förstår att även om sjukvården säger Bertil, nu tycker jag att du ska ta den här medicinen, eller nu ska du lägga in det på sjukhus, eller nu ska du opereras, jag har all rätt att säga, jag hör vad du säger, men nej tack, jag vill inte. Men villkoret för den autonoma möjligheten att säga vad jag vill, det är ju att jag kan kommunicera. Och det kan ju vara så, tyvärr, att jag drabbas av en sjukdom som kommer påverka min förmåga att prata, att uttrycka min vilja. Det kan vara att jag drabbas av en långtgången demenssjukdom, en svår stroke eller hjärntumör eller något sånt där. Och då är det väldigt viktigt att jag redan när jag har varit frisk har talat om hur jag tänker för min partner, mina familjemedlemmar. Så att de i det läget kan säga till sjukvården att kom ihåg att pappa Bertil, han sa så här. För då spelar det roll. Det är inte så att det är tvingande, men det är ändå en indikation för lite grann vad patienten önskar. Och vi får inte tvångsvårda några människor mot sin vilja i Sverige om man inte betraktas som psykiskt sjuk.
Just det. Ja, nej, det är ju jätteviktigt att ta en sån. Då återigen blir det ju det här att man får, det är viktigt att man förstår att livet kommer att ta slut och att det kan vara bra att tänka på det innan man hamnar i hoppsan, nu fick jag en stroke och kan inte kommunicera. Utan att man har kommunicerat det till sina nära och kära. Och det där tangerar ju lite in på ett annat ämne som också vet är omdebatterat i palliativ vård och kanske ser lite olika ut i olika länder, just där med assisterat självmord eller vad man ska säga. Vad kallar man det för? Man kallar det inte för det.
Läkarassisterat självmord och eller eutanasi.
Precis. Hur ser den liksom debatten ut i Sverige, skulle du säga? För jag tycker ändå att man hör att vissa läkare är mer för det här och andra emot det här.
Ja, alltså man kan ju säga så här, för det första så är det ju en väldigt obalans i den debatten. I media så upplever jag ju att det är bara de som förespråkar att läkarassisterat självmord och eller eutanasi ska legaliseras, ska bli lagligt här i Sverige. Det är bara de som kommer till tals. Det är oerhört svårt att få något massmedialt utrymme om man tycker att ja, men varför, det behöver inte bli legaliserat. Det fungerar bra som det är. Så det är ett bekymmer, kan jag tycka. Personligen så är jag precis som alla i princip som jobbar med palliativ medicin, i stort sett alla, tycker jag inte att vi, varken för patienterna eller för någon annan, skulle bli bättre i Sverige med legaliserad eutanasi eller läkarassisterat självmord. Och det här tror jag är lite grann en kunskaps- och mognadsfråga. Jag kan villigt erkänna att när jag studerade till läkare i slutet på 70-talet, då tyckte jag väl spontant att ja, men om man kan bestämma allt annat, vad man ska bli och vilken tv-kanal man ska ha och vilket mobilabonnemang man ska ha, och så här, varför ska jag inte få bestämma när jag ska dö? Det är väl självklart. Och det är ju liksom det här grundläggande argumentet att med autonomiprincipen om självbestämmandet. Men och sen så säger man ju ofta då, och förespråkarna säger så här att ja, men oavsett hur duktig sjukvården blir eller den palliativa vården blir, så kommer det ändå vara så att vissa människor kommer att hamna i mycket svårt lidande. Och det är inhumant. Och jag kan väl säga så här. Jag har jobbat 40 år som läkare. Och väldigt många av dem dagligen möter svårt sjuka människor. Jag kan säga det att. Ja, under mina 40 år när man har träffat kanske 150-200 000 patienter så skulle jag ljuga om jag inte sa att jag hade kanske träffat några stycken där, ja, till och med jag skulle kunna säga att ja, men det här kunde vara okej kanske i just det här fallet. Men då tänker jag, då får vi inte glömma den andra ytterligheten. Om vi skulle legalisera eutanasi. Hur många människor skulle vi som demokratiskt samhälle kunna acceptera dödas mer eller mindre mot sin vilja? Eller dödas för att de tycker att de är nog en belastning för sin omgivning? Det är inte det att de inte vill leva, men de är lite oroliga för att de är en belastning för sin omgivning. Eller som har fått en diagnos som är mer eller mindre felaktig. Eller fått en prognos att du kommer att dö inom några månader. Och så i själva verket kanske de kan leva flera år. Alltså hur många människor kan vi som samhälle acceptera dör på grund av vad vi gör i sjukvården mot sin vilja? För att vi ska ge de där enstaka som jag har träffat under 40 år. Alltså det handlar om kanske ett par, tre personer. För att de ska känna att de har en garanterad väg ut. Det tycker jag kanske är det viktigaste argumentet. Och det andra tänker jag så här. Ja, jag som individ då. Hur kan jag känna mig trygg i att det inte kommer bli extremt lidande för mig den dagen jag blir obotligt sjuk? Ja, det är två saker som jag ändå känner mig väldigt trygg med. Det ena är min möjlighet att tacka nej. Jag kan tacka nej till antibiotika, till operationer, till näringstillförsel, till läkemedel. Om jag bara känner att nu får det vara bra. Jag vill ha god lindring. Jag vill ha god palliativ vård så att jag inte behöver lida. Men jag vill inte att mitt liv ska förlängas på något konstgjort sätt. Och det är lagstadgat idag, så det behöver vi inte justera några lagar för. Och det andra är, skulle jag sedan i livets sista 1-2 veckor känna att men nu är det jädra med olidigt, besvärligt. Då finns ju det här som heter palliativ sedering. Det vill säga att då kan jag få läkemedel till förset som gör att jag blir lite tröttare. Jag behöver inte nödvändigtvis sova helt och hållet. Men det blir så att jag blir lite vakenhetssänkt så att jag inte behöver plågas i stunden. De två sakerna tillsammans tycker jag ger mig fullt tillräcklig garanti att jag på ett värdigt sätt kan vara involverad i och styra vilken typ av vård som jag ska behöva bli utsatt för. Så att inte det ska upplevas ovärdigt för mig.
Ja, men jätteviktigt. Det här tror jag som du säger är bra att det perspektivet kommer ut. För att upplevelsen från allmänheten är nog, som du sett, media tar ju mer upp förespråkarna för assisterat självmord så. Ja, jätteintressant.
Och en annan sak, apropå vi pratade om det där du frågade förut, Sandra, vad kan vi göra på medborgarnivå eller samhällsnivå? Och det tycker jag också är intressant. Det är ju bilden av sista tiden i livet. De flesta personerna har ju ändå uppfattningen om att den som är sista tiden i livet plågas oerhört starkt av ångest, depression, svåra fysiska plågor. Man kan säga att sådana fall finns. Men de är mycket, mycket mer ovanliga än vad man kan tro. Den vanligaste utvecklingen oavsett sjukdom är ju att man successivt så småningom blir tröttare och tröttare. Man orkar vara vaken kortare och kortare stunder varje dygn. Stora delar slumrar man. De korta stunder man är vaken så orkar man inte ligga och fundera så väldigt mycket, utan det är mycket här och nu. Och till slut så sover man dygnet runt, glider in i medvetslöshet och sen dör man. Och är man medvetslös då känner man ju varken smärta, ångest, depression eller någonting annat.
Nej. Ja, det är ju också som sagt en väldigt viktig kunskap och information att få. Ja, jätteintressant, verkligen.
Jag tänker på en sak som vi pratade lite om här innan vi började inspelningen. Och det är det här med hopp och hur hoppet påverkas när man får en obotlig sjukdom. Och om det är vanligt att man då tappar hoppet eller känner att hoppet är ute eller förändras hoppet.
Ja, många det frågor är intressant här,
alla relaterade till hopp.
Ja, precis. Och det är ju en ganska vanlig uppfattning så där att när doktorn berättade hur det var, då togs allt hopp bort och sen dog pappa kort tid därefteråt. Och det var ju för att hoppet försvann. Och då är det viktigt, tycker jag, och det här är det många som har liknande erfarenheter som jag under många år, att vi får inte tänka att det finns bara ett hopp. Det är inte så att hoppet bara handlar om hoppet att bli frisk. Utan erfarenheten är ju att hoppet förändras. Och att hoppet finns hos de allra flesta människorna kvar i någon form så länge man lever. Och som ett exempel kan man säga att om man är liksom lite realistiskt inställd, så är det ju ändå så att har man väl fått besked ifrån sjukvården att ja, men tyvärr har du drabbats av en obotlig sjukdom, då är det ju många som inser att ja, visst kan jag fortfarande hoppas på att bli frisk genom ett mirakel. Men det kan jag ju säga att antalet mirakel som jag har stött på under 40 år som läkare, de är ju extremt sällsynta. Det skulle ju vara kanon om det hände mirakel lite mer dagligen. Men tyvärr gör ju inte det. Men då finns det ju inte... Min erfarenhet är, och många med mig, det är ju inte att hoppet försvinner hos de här människorna. Utan man kan ju, då hoppas man ju på att man ska fortsätta att må så bra som jag gör nu med min obotliga sjukdom så länge som möjligt. Mm. Och det är ju ett realistiskt hopp som vi också stöttar och jobbar för. Och sen när sjukdomen väl blir sämre och krafterna viker, man orkar inte mer lika mycket som man har gjort förut, man kanske har en dag när man mår riktigt dåligt, då kan man ju fortfarande hoppas på att det ska bli bättre imorgon. Och det ser vi ju oftast att så kan det ju faktiskt bli. Och till och med så när man väl inser att ja, men nu håller ju mina krafter på att ta slut helt. Nu har jag nog inte så lång tid kvar att leva. Då kan man ju fortfarande hoppas på att även den där sista tiden ska bli så bra som möjligt. Att jag hinner träffa mina barnbarn en gång till. Att jag hinner se när körsbärsträdet blommar.
Ja, nej men verkligen. Ja.
Så att jag skulle vilja säga att hoppet finns där alltid, och det är en väldigt djup mänsklig resurs att man har ett hopp. Så det är inte så enkelt så att bara för att vi säger på ett eller annat sätt som läkare eller vårdpersonal så kan vi ta bort hoppet. Vi kan inte döda hoppet.
Nej, det är häftigt hur starkt hoppet är hos människan, och också fint här att se att ja, men hoppet kan, liksom, det kan förändras och faktiskt oftast är mer kanske realistiskt än vad man tror. Att det handlar mer om, ja, utifrån kan det bli lite bättre imorgon? Kan jag få njuta lite mer av mina barnbarn? Då är det där man lägger hoppet, och det som du säger, det är ju mer realistiskt och någonting som är den palliativa vården då kan hjälpa till med genom lindring och så.
Precis, vi brukar säga det att vår uppgift är inte att ge hopp, utan vår uppgift är att ge förutsättningar för att hoppet ska kunna födas och utvecklas.
Mm. Mm. Just det.
Fint.
Ja, och jag tänker du träffar ju kanske ändå flera människor med obotlig sjukdom och som ändå närmar sig lite livets slutskede än många andra. Vad skulle du säga är vanliga ånger eller vanliga saker som de här personerna tar upp, att om jag hade vetat, som vi var inne på det här tidigare, får du ta del av sådana tankar från patienterna? Om jag hade vetat att livet skulle ta slut nu, då hade jag gjort någonting annorlunda. Mm.
Ja, alltså det händer ju av och till. Det kanske mest vanliga situationen, det är ju den här personen som känner sig snuvad på mållinjen.
Mm.
Det vill säga, man har siktat på att bli pensionär och få tid för mycket. Mm. Och så blir man obotligt sjuk som 63 eller 64-åring.
Mm.
Och så dör man innan man hinner ta ut sin pension.
Mm. Mm.
Då är det ju väldigt mycket, tycker jag, att man sätter ord på varför gjorde jag inte det här tidigare.
Mm.
Och det är som en del andra brukar säga, att det enda man ångrar, det är det man inte har gjort.
Mm. Men skulle man tolka det då som att man önskar att man hade jobbat mindre? Det är så jag ser att man längtar lite det. Till pensionen. Och vad är det som gör att pensionen hägrar? I mitt tanke så är det att då har man mer tid till annat. Då har man mer tid till de sakerna man vill göra. Inte för att man kanske inte vill jobba, men ja, om du förstår vad jag menar.
Ja,
är det ungefär de tankarna som du möter? Eller är
Ja. Jo, men jag skulle nog vilja säga det här att prioritera relationer, prioritera naturupplevelser, kulturupplevelser. Det är sådana saker. Alltså det här lite mer lilla, enkla, vardagliga.
Mm.
Det är inte så att folk ångrar att de inte har åkt jorden runt. Eller inte sådana saker, tycker jag. Utan det är mer det här att man i så fall ångrar att man inte har haft tid att ägna mer omsorg om sin trädgård. Eller sina barnbarn. Eller varandra. Eller goda vänner.
Mm. Mm.
Lite så.
Mm.
Och det borde vi kunna tänka... Det borde vi kunna tänka redan som friska, tänker jag.
Ja.
Mm.
Och nu är det ju extremt här i Stockholmsområdet. Men jag menar, vi lever ju ändå i en tid, tänker jag, när vi har det materiellt sett bättre än några generationer före oss har haft.
Mm.
Och även globalt sett. Jag menar, vi skulle inte behöva jobba heltid jämt och ständigt, i alla fall inte båda två i en relation, om vi lever i ett parförhållande. Alltså vi skulle kunna ta tjänstledigt utan lön ibland, om vi vill.
Mm.
Och sådär. Alltså att vara lite mer... ja, vad vill man egentligen?
Mm. Ja. Mm. Ja, det här är ju något som jag och Åsa pratar mycket om.
Ja.
Både i vårt arbete, men också med varandra väldigt mycket.
Mm.
Vi har ju hamnat mycket där vi pratar, Åsa pratar mycket om att titta på en gård, och jag pratar mycket om att kanske flytta från stan, just på grund av de här sakerna, att man har börjat fundera mer, men vad är det som fyller livet med meningsfullhet, och vad är det man mår bra av, och vad är det man vill fylla sin tid med?
Mm.
Det är ju lätt annars, som du nämnde tidigare, att man springer i det här ekorrshjulet och man tänker mer i de här konventionella banorna. Ja, men man ska jobba hårt, man ska lyckas, man ska tjäna pengar och ha mycket saker liksom så. Men det är ju, i slutändan så är det ju sällan det som man kommer ihåg eller det man sätter värde vid. Utan det är ju de här andra sakerna. Natur, relationer, närhet, upplevelser i övrigt så.
Mm.
Mm. En viktig tankeställare verkligen.
Och påminna sig om, om ändligheten, om livets ändlighet och vad man vill fylla livet med.
Ja, verkligen. Sitter och tittar ut på en grönskande trädgård nu och känner, skönt att komma ut och njuta av den också. Mm.
Ja.
Okej, men då, ja, då har vi hört lite vad är vanligt att man liksom ångrar sig kring eller tänker tillbaka på, vad är det man lägger mening vid? Vad är det oftast du stöter på hos dina patienter att de oroar sig kring i om man ska säga, när de får veta om att de är obotligt sjuka?
Ja, när de börjar känna att tiden börjar bli lite mer knapp och kanske krafterna börjar vika, då brukar jag säga att då har i stort sett alla tre huvudfrågor.
Okay.
Och det är: hur lång tid har jag?
Mm. Mm.
Hur kommer det bli plågsamt den sista tiden? Och vad finns det för stöd för mina närstående? Och de frågorna är, tycker jag, väldigt, väldigt centrala i hela den palliativa vården, att försöka ha en dialog med patient och närstående om. För att ju mer man kan involvera dem och förklara och stötta, så kommer också ångestnivån och oron kunna gå ner. Ingen av oss kan säga hur länge man lever. Vi kan inte titta på röntgen. Vi kan inte ta några blodprover som säger att jag ser ut så här. Då lever man 3 månader, punkt. Och sen dör man. Så att vi har inte den möjligheten. Men däremot så vet vi en sak när det gäller tiden. Och det är att när krafterna är helt slut, då dör man. Och många av de här sjukdomarna som är progressiva, det vill säga de successivt blir sämre och sämre, då kan man också få en uppfattning om hur fort går det. Är det så att krafterna blir sämre för varje dag som går, och vi inser att det beror på sjukdomen, det är inte någonting vi kan behandla med penicillin eller blodtransfusioner eller någonting annat. Då kan man ju lite grann, jag menar, har det blivit sämre dag för dag fram till nu, då är ju sannolikheten ganska stor att den fortsätter. Men har det varit så att, ja, men jag har ju varit ganska knackig nu och det är ingen större skillnad på flera månaders tid, det är klart, då kan jag ju hänga med på den här nivån ytterligare flera månader framöver utan någon större skillnad. Sen kan det ju alltid tillstöta något plötsligt, men det vanliga är inte att det gör det. Och genom att bara prata om det här, att ja, men hur känns det med dina krafter idag och hur lång tid tror du de räcker med tanke på hur det har utvecklats, då kan ju patienterna bara säga så att nej, men jag har ju inte mycket krafter att ta av alls nu, jag orkar ju knappt gå från sängen till toaletten. Och blir det sämre i samma takt, så kan det ju inte räcka med någon vecka till, och då kanske jag bara kan säga nej, men så tänker nu jag också. Och i de här fallen när det är sån här kort tid, då kan man ju tycka, och då blir väl patienten jätteledsen. Nej, men de flesta gångerna så säger de bara så här: nej, men Hurbert, det där var ju ganska skönt att veta, för jag vill ju inte ligga som ett kolli halvårsvis.
Nej.
Utan är jag ändå så här svag och dålig, då är jag ganska nöjd med att inte mitt liv varar så länge. Och när det gäller det här med lidande, hur kommer det bli? Ja, många tror ju att bara för att man blir sämre och svagare så måste man få mycket mer ont och mycket mer ångest och mycket mer annöd och så vidare. Och det finns ju ingenting som säger det. Det brukar ju snarare lugna sig och stilla sig. Och skulle det då finnas symptom som blir sämre, så har vi ju ganska mycket läkemedel som kan lindra för stunden.
Just det.
Och just det här att påpeka att ska du till exempel kunna vara hemma nu när du är så här svårt sjuk, då är det ju jätteviktigt att dina anhöriga orkar. Och där finns det ju massor med stödinsatser, allt ifrån egna samtal, stödjande. Det finns avlastningstid ifrån hemsjukvården i kommunen. Det finns växelvårdsmöjligheter. Det finns närståendepenning som gör att sonen i Helsingborg kan få vara ledig 100 dagar från sitt arbete för att vara hemma och vara tillsammans med dig och den som är sjuk. Så det finns mycket att göra, och det, mycket av det här har ju lekmän på gatan, de har ingen aning om det.
Nej. Just det. Skulle du säga att är det vanligt att många vill vara hemma?
Jag skulle nog säga så här, att frågar du den som är sjuk så är det en mycket övervägande majoritet som vill det. Men då säger de det också under förutsättning att det blir drägligt för mina närmaste.
Just det. Så då blir den sista frågan väldigt viktig. Vad finns det för stöd?
Och då är det viktigt att säga så här att då är en förutsättning att du som sjuk och din familj kan tänka sig att ta emot hjälp.
Mm.
Allt ifrån hemtjänst, arbetsterapeutbesök, distriktssköterskebesök, kanske koppla in ett palliativt team och så vidare. Och det är ju en jättesvår konst att ta emot hjälp om man har levt ett vuxenliv i många decennier när man har satt en ära i att klara allt själv.
Mm, just det. Mm. Ja, ja, det kan jag förstås. Där kan man också behöva kanske jobba lite med just informera om de här delarna som du beskriver här och kanske även lite motiverande samtal kring det. Så här, vad kan ni få? Vad kan göra att det här funkar bra?
Mm. 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 En fråga som dök upp hos mig, för nu har vi ju pratat mycket utifrån med anhöriga och närstående, men jag tänker det måste ju finnas personer som kanske inte har anhöriga eller som är ensamma. Finns det något extra stöd för dem?
Ja, det där med ensamhet är ju intressant.
Mm.
Man kan väl säga det är ju många människor som lever ensamma. Men det behöver ju inte innebära att man är ensam.
Mm.
Och det är till exempel så att de flesta människorna är mycket mindre ensamma än vad man kan tro. Att det finns ändå kanske några nära vänner eller närstående som kanske till och med vill kliva fram och stötta och hjälpa. Men sen finns det ju människor som är ensamt ensamma. Och det är klart, då får man ju tänka att ibland kan det fungera med mycket hjälp från hemsjukvård och team. Om patienten är väldigt klar i huvudet och redig och har sitt larm och kan trycka när de behöver hjälp och känner sig trygg med det. Men förstås i de situationerna så kan det ju vara väldigt bra att det finns både korttidsboenden i kommunerna med personal dygnet runt. Eller hospice eller palliativa slutenvårdsenheter under de sista veckorna eller kanske en månad på slutet. Så är det. Men det är ju ingenting som är omöjligt. Så är det ju.
Okej. Ja, men då har vi ju gått igenom väldigt många, som sagt, intressanta bitar här. Men Bertil, är det någonting som du skulle vilja liksom sammanfatta eller avsluta med?
Ja, och det är väl, tycker jag, just det här att palliativ vård ska man se som en möjlighet. Palliativ vård handlar om att stötta livet. Det handlar inte om att hjälpa människor att dö, utan det handlar om att hjälpa människor som är obotligt sjuka att leva så bra som möjligt under den tiden man har.
Jätteviktigt slutsats. Som vi hoppas att alla som lyssnar verkligen får med sig och kan även sprida vidare. Så att det här blir mer välkänt, tänker jag.
Ja, ja. Så stort tack, Bertil, för att du ville komma och gästa vår podd. Och som sagt, väldigt lärorikt. Och jag har lärt mig mycket nytt när det gäller palliation och då palliativ vård.
Tack för att jag fick möjligheten att prata med er.
Och som vanligt vill vi också tacka Jenny Segerheim som hjälper oss med ljud och klippning. Och också tack till Solulf Svedlund för att vi får låna musiken av honom till podden. Och vi vill också påminna om att vi finns ju på Instagram och Facebook där vi uppdaterar lite då och då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.